och välkommen till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid.
Och jag är Ingrid och jag kommunicerar i samband med mina undersökningar bland annat.
Mm. Och det är ju jag som är Cecilia och jag kommunicerar både i vardagen och i jobbet där jag hjälper folk att bli ett snäpp bättre att kommunicera. Och idag, Ingrid,
så har vi en gäst.
Ja, extra spännande tycker
just
jag.
Det.
En gäst som jag ibland har nöjet att få jobba tillsammans med.
Och det har jag faktiskt också.
Ja, det har du.
Länge sedan.
Ja, ja. Så vi är väldigt glada att välkomna Lena Alebo från Österlens museum.
Tack så mycket. Tack.
Och det här, vi har ju bjudit in dig för att jag vet att du tycker historia är viktigt och det här med kommunikation. Hur tänker du? Hur kan du koppla det här med kommunikation och historia?
Mm. Ja, för mig, jag är kanske lite ovanlig på det viset, jag vet inte. Mm. Men för mig är historia något som finns i vardagen just. Det finns överallt runt omkring mig. Mm. Och när jag går på stan till exempel, som nu är Simrishamn i det här fallet, som jag känner ganska väl och håller på att skriva en bok om och så. Så då ser jag folk, alltså på något vis så förnimmer jag människor. Jag är inte clairvoyant eller synsk eller så, det vill jag inte påstå, eller något speciellt andlig. Mm. Men det är som att jag förnimmer de här människorna som har bott i Simrishamn under olika tider. De står där i gathörnen och på något vis så säger de mig någonting. De ger mig en tillfällig kick av perspektiv eller en tröst eller vad man ska säga.
Mm. Säg någon som du har träffat då, utan att kanske gå in på detaljer så, men alltså någon som du har träffat och som har sagt någonting lite mer konkret.
Ja, alltså de människorna, det är inte så konkret i och för sig, men de jag träffar, det kan vara alla möjliga. Det kan vara, och då är det väldigt snabba ögonblicksbilder, kan man säga. Mm. Mm. Men naturligtvis så är det då Sigrid Björkegren som ju arbetade och ägde Björkegrenska gården i Simrishamn som jag där jag nu jobbar också. Hon finns ju ständigt närvarande och framförallt på senare tid så är det hennes barnbarn Hedvig och Sigrid som jag har levt med på något vis. De bodde i samma lokaler en våning upp där vi arbetar nu i Björkegrenska gården och jag har fått läsa brev som Hedvig har skrivit och det ger ju en extra känsla av att man liksom känner de här personerna.
Men vad kommunicerar de då i din?
Nej, på något vis kommunicerar de att det har funnits andra tider, att man har tänkt på ett annat sätt eller tänkt på samma sätt, att vi inte är ensamma idag. Att det har gått folk för oss och att många tankar som vi tycker är nya och tror är oss har liksom kommit på att de också har funnits tidigare. Hedvig och Sigrid, de tillhör ju den här generationen som lite senare än när man kvinnor fick rösträtt, och genom Hedvig och Sigrid så som ju var utbildade kvinnor i Lund, men som sen valde att leva tillsammans resten av livet utan att skaffa familj och så. De ger mig ju en tanke om alla de där kvinnorna som sprang omkring och fick rösträttspåskrifter och som var tvungna den gången, som Ellen Trotsig, konstnärinnan i Simrishamn. Hon är en av dem som ofta kommer till mig, så att säga. Och hon var ju också, hon levde visserligen lite, eller hon fungerade lite i utkanten av den här kärntruppen som jobbade med kvinnlig rösträtt, men hennes sambo gjorde det ju. Och därför så tar jag de tankarna, vad de kämpade. Mm. Och jag tänker ofta, vad kämpar vi för idag? Ja, och egentligen har vi ju något att kämpa för. Vi har det som miljön till exempel. Mm. Just nu kämpar alla med den här pandemin som pågår. Men miljön är väl den stora kampen idag, kan man säga.
Ger de dig råd eller kanske till och med skäller på dig någon gång?
Ja, jag hör ju inte dem direkt, men på något vis så blir det ju så att jag tänker till. Mm. Och då kan man ju säga att de skäller på mig.
Ja, ja.
Eller att de säger att jag ska liksom garska upp mig.
Ja, ja.
Ta nya tag eller så. Mm.
Så de kan vara lite uppmuntrande också i sin
Ja, det tycker jag verkligen. Jo, absolut, absolut. Det är inte bara att man känner att vår tid är den sämsta av alla, utan nej då.
Men jag tänker, de pratar till dig, men har de också någonting till mänskligheten? Mm. Eller, är det, eller hur ser du det perspektivet med historien?
Då får jag väl se mig som den som ska förmedla det då.
Ja, ja. Ah, wow.
Och då är vi inne på kommunikation igen. Mm. Att det är mitt uppdrag att kommunicera detta till dagens människor som ibland är ganska historielösa, måste jag säga, och som lever för nuet.
Hur gör du det då?
Det gör jag ju på olika sätt. Jag skriver och jag håller visningar, och vi har ju jobbat, Cecilia, med stadsvandringar och försöker ge en bild av, det är väldigt bra att gå igenom människor, att personöden och personerna, man ska få folk idag engagerade i historien. Mm. Det är ett lätt sätt, eller det är ett trick att göra det. Att kommunicera genom, inte stora politiska händelser eller de stora dragen, utan genom personöden. Mm.
Mm. Jo, men det är ju någonting som jag fick uppleva med just stadsvandringen, att det var väldigt kul. Mm. Det var ju du också med.
Mm. Ja, visst.
Det blir mer spännande då. Mm.
Jo, det blir mer levande.
Ja, det blir mer levande, och på det viset kan man också ta till sig. Det är ungefär som släktforskning också, att man via släktforskningen plötsligt kommer in på historia och blir intresserad av det som finns runt om, inte bara släkten.
Men sen tänker jag, du har ju också haft det här med prylar som berättar, och för gamla saker kan ju också ha någon berättelse. Eller?
Gamla saker kan ju också kommunicera. Ett föremål, jag jobbar ju på ett museum då, och där man förknippar väl ett museum framförallt med föremål kanske. Även om jag oftare drar mig liksom, eller mer söker mig till det muntliga berättelsen, alltså den immateriella kulturen så att säga, det som är berättat, som också finns upptecknat i olika arkiv och så. Men både foton är ju mycket berättande, men också föremål berättar ju, men ett föremål utan sin historia, tyvärr är det så ibland att under en period så brydde man sig inte så mycket om vem som hade haft föremålet eller i vilket sammanhang det hade fungerat. Och då är föremålet ganska dött eller ointressant. Så det gäller ju verkligen att befolka det, eller liksom att besjäla föremålet på något vis. Och det kan man göra utan att veta precis. Men då är det ju det att man får ta till annan kunskap som man har lägga till.
Så då jobbar du med det mycket också då, att besjäla saker?
Ja, jag försöker ju det. Nu är jag ju chef, gudbevars, och det är ju inte alltid så att man får göra det man vill. Men mitt hjärta ligger i det. Att kommunicera historia och på olika vis.
Så då märker du det, alltså, för det är besökare då som liksom, alltså, man uppskattar det och man tycker att ta till sig så.
Ja, det tycker jag, att om man berättar om en sak, det är en helt annan sak. Det är som med konst också, ofta att man förstår kanske inte ett konstverk, eller bryr sig inte om att stanna till vid ett konstverk om man inte får någon slags ledning in i vad det kan föreställa. Eller, och sen kan man ha egna tankar, men man behöver någon slags vägledning in i. Och så är det ju också med historien, speciellt idag när liksom historien är så bortglömd, eller den är inte det viktiga i människors liv. Och det har det kanske aldrig varit. Vi har alltid tänkt, människan är alltid någon som tänker framåt ju, men vi har inte riktigt historien med oss, tycker jag.
Hur tänker du då när du säger så, att man inte har historien med sig?
Jag tänker så att jag precis läste biografin över Selma Lagerlöf, och hon pratar mycket om det här att hon tänker på de döda, och hon för fram öden och historier som människor som levde förr. Och liksom, men hon gör det i en modern tappning för sin tid, kan man säga. Men att människor... jag vet inte, för var det kanske naturligt också. Utvecklingen har ju gått till att man till exempel inte längre lever så nära sina föräldrar eller sina farföräldrar eller morföräldrar och så. Eller att flera generationer bor ihop som man gjorde förr. Och det är ju klart att i ett sånt samhälle så kommunicerades ju berättelserna vidare ganska så naturligt. Men idag är det ju många som tittar ut, man har andra utblickar, man tittar ut i världen. Och så har man, allt det där hade, inget av det hade man ju förr. Då hade man ju liksom den lilla plätten där man var född då, eller den staden där man var född. Och sen har det ju också hänt efterhand, men idag är det ju så mycket världen, nu vet vi inte vad som händer här nu med pandemin och så, vad, om perspektiven kanske lite krymper igen, de globala perspektiven. Det hoppas vi ju inte heller, för det är ju också bra att, att vi kan liksom engagera oss i andra kulturer och så. Men det har ju liksom på något vis gått ut över, man kan ju inte ha hur mycket som helst i huvudet, man kan inte ha hur mycket intressen som helst, och man kan inte ha hur många perspektiv som helst, och då har det globala tagit över på något vis från historien, att man inte längre tittar bakåt utan man tittar runt om sig, tittar långt bort.
Jag tänker också, jobbar du annorlunda än andra? Är du lite speciell som museichef? Ja, det är svårt att säga
inte.
Kanske.
Men alltså, det är ju inte, det är jag väl på det viset att jag är ganska omodern kanske. Då.
Aha,
man ska ju, idag är det ju andra saker som gäller som är det viktiga att man ska jobba med, och det, jag säger inte att det är fel, man ska jobba med jämlikhet och man ska jobba med mångfald och allt det här. Och det tycker jag att man gör också om man tar exempel i det lokala. Men jag kan ju väldigt mycket mer om det lokala kanske än de flesta. Jag har engagerat mig mer i det lokala. Och sen är jag absolut inte rädd för att göra utblickar. Men att, jag tycker ändå att ska man kunna göra utblickar så ska man också kunna det lokala. Det är någon idé jag har. Om man är museichef. I alla fall.
Så det är den.
Så jag tänkte på hur gör du, hur kommunicerar du liksom i vardagen, alltså just ur det perspektivet med historien?
Det är väl så att jag förpestar mina närmaste med detta. Nu har jag en sambo som är intresserad av historia, som tur är, och kan mycket historia. Men annars, vad det än gäller, om man går någonstans, om man ser ett hus eller går förbi en kyrkogård eller om man går på någon speciell väg eller ser ett fornminne, så är jag ganska glad för att tala om vad det är för någonting för folk. Och det är det som är så spännande, att man behöver inte gå så långt förrän det finns någonting att prata om eller kommunicera. Det finns överallt runt omkring en om man bara ser det. Och det gäller ju att också att kunna läsa kulturlandskapet, vilket ju är en konst.
Ja, det är klart.
Ja, men apropå det så kommer jag att tänka på, det var ju inte så länge sedan du och din sambo köpte ett hus. Och det var ett mycket speciellt hus som jag nästan tänkte, det där står Lena Ahlbo på huset.
Ja, jag kan ju inte, jag måste ju bo i ett gammalt hus. Och så vi köpte ett gammalt hus i Rörum. Och då plötsligt så ser man ju där jag bor i Rörum, mitt i Rörum, så har vi en trädgård som liksom slutar uppåt eller in mot landet med flera terrasser. Men högst upp där i trädgården så ser man ju ut över det idag som alla skulle kalla Mandelmanns backar. Men då måste jag ju tala om direkt på Facebook och så att jag tittar ut över Skallehöjbjär, som egentligen den där höjden heter. Och att det finns en bronsåldershög som ligger på den höjden, och att det finns en sägen om en kvinna, ni vet det ensamma trädet som Gustav Mandelmann sitter vid. Det var en gång det finns en sägen om en kvinna som mötte en varg där uppe på Skallehöjbjär en gång, och hon kastade sin livkjol, sin röda päls som det hette, på den för att skrämma vargen på den hacktornsbusken som nu är ett träd. Så att då finns det liksom från min trädgård. Dessutom så kan jag ju då också berätta att Ellen Trotsig gillar ju den här platsen och bodde i Rörum i perioder, och att hon målade av de här backarna, Lahojen och Skallehöjbjär och så. Så för mig, så när jag går där så återigen så, och det är bara från den här lilla platsen där jag bor. Och sen är det ju kyrkogården som ligger mitt emot och kyrkan, och då finns där en massa historier om snapphanar och det ena och det andra. Så det, liksom på det viset så finns det runt om mig, och jag delar gärna med mig om jag säger så.
Men betyder det, när du säger så tänker jag så att, är det inte väldigt mycket sammelsurium som, och hela tiden mycket ljud och så, och mycket kommunikation som kommer eftersom du hela tiden ser och vet och kan.
Men jag tror de strömmar igenom på något vis.
Det gör det.
Liksom, ni vet, det är som drömmar eller som tankar man har. Man kan ju ha 1000 tankar på en dag. Och det är ju likadant med de här liksom minnena, att de kommer som en liksom liten slöja eller med dimma och genom ena örat och ut genom det andra.
Så det är ingenting som hindrar liksom i din, i ditt,
nej, absolut i inte. Ditt liv. Nej. Sen sätter jag igång med trädgårdsarbetet igen. Ja. Eller något annat.
Men sen själva huset har ju också en lång historia. Ja. Är det någonting där som du också, att huset berättar? Då kommer jag åter till det här med prylar berätta. Men jag tänker, nu när ni har behövt renovera, är det saker som, nej men det kan man absolut inte göra, eller det,
är
det?
Nu är ju det här huset tyvärr lite omändrat redan, men det är klart att den stämning som finns i ett sånt gammalt hus, den vill man ju inte förstöra. Så att, och där är inte så mycket, där är ju en del väggar borttagna och så, som man kanske önskar att både och, både att de fanns kvar och att de kanske, det är kanske bra att de är borttagna, men de människorna som bor, har bott där, de har inte riktigt kommit till mig, men jag tror det är en toffelmakare och sen är det en kyrkovaktmästare eller kyrko någon som har jobbat i kyrkan, och sen är det, jag tror att huset är från slutet av 1700-talet i alla fall. Men om jag får reda på någonting mer, så finns de säkert, kommer de säkert lite lättare dit. Men det är klart att huset har en själ i sig. Och det är också något som påverkar, tycker jag, mig. Jag tror jag hade haft svårt att bo i ett alltför liksom modernt hus.
Själlöst hus.
Ja, det finns ju, det finns ju moderna men själfulla hus ändå, men ett själlöst hus kan man säga. Det tror jag hade haft, på något vis finns det ändå i väggarna. Historien.
Men då, om jag förstår det rätt, så betyder det att du har lätt för att kommunicera och prata med historien, döda och ting. Så det är liksom,
ja, det har jag på något vis. Det är inte så att jag är, att jag är ett medium, för det är jag inte. Det har jag väldigt svårt att tänka mig, utan jag är, jag på sätt och vis är ju det, kan man säga, men det är inte så att jag direkt liksom får kontakt med dem och de säger saker och man knackar i bordet och så, för att de knackar i bordet. Men det är, jag har lätt att, jag tror jag har lätt att kommunicera överhuvudtaget, så därför så, så blir det.
Har det alltid varit så, eller är det jobbet som...
Nej, det har alltid varit alltid. Så, tror jag. Jag är uppvuxen uppe i Svinaberga på en fruktodling, och jag var väldigt mycket ensam som barn, så jag tror att det också kan ha påverkat att jag liksom blev, att det som fanns runt om mig, som inte var så många människor den gången, utan mest saker, alltså träd och häckar och eller liksom, jordgubbsodling och stenar och sånt, att det på något vis har betytt mycket, och att jag har kanske också själv besjälat de sakerna. Jag kommer ihåg att jag någon gång hittade, fantasin övas ju när man är ensam mycket, tror jag. Och jag vet, jag cyklade en gång förbi ett dike, och där faktiskt såg jag att där hade Grodan Boll och Kalle Stropp, de hade liksom lagt upp sina sängkläder där faktiskt. Ja. Och jag var helt övertygad om att så var det. Och det, då blir man kanske lite egen på något vis, eller man blir lite lokal.
Men blir det inte tråkigt att bara umgås med döda?
Jo, det hade varit tråkigt, tror jag. Men det är ju så att genom förmedlingen just så umgås jag ju också med levande. Och det är viktigt det också. Men ibland kan man ju tycka att det, man finner större tröst hos de döda kanske än hos de levande. Men det är både och.
Ja, men det skulle man kunna tänka sig, för att de talar inte så högt, om man säger så.
Nej, de är ganska lågmälda, och sen kan man ju ta till sig det man vill av dem. Man behöver inte ta allt det där jobbiga som kan vara med levande människor, utan de kan vara lite, man kan plocka, som min mormor som betyder mycket till exempel. Hon var ju en ganska så stram, hon var barnmorska och så, men hon var ju väldigt betydelsefull för oss barn och så. Och henne kan jag liksom ta fram det som jag
Du väljer själv då.
Jag väljer själv de egenskaper och det hon har sagt och det hon vill, det jag tycker att hon ska kommunicera för mig. Och så är det ju med allt som är, har varit liksom.
Men då betyder det att du kommunicerar i stort sett hela tiden och dagligen med historien?
Ja, det gör jag nog faktiskt. När ni säger, när ni pekar faktiskt på detta som jag inte tänker så mycket på, för det är så naturligt, men det gör jag nog.
Ja, det var intressant.
Ja, det var det. Jag bara en liten fråga. Du sa någonting att kommande eller generationer, många yngre idag kanske inte ser på samma sätt. Är det något du skulle vilja förmedla till dem som de missar genom att eller som de skulle kunna få om de tänkte mer som du?
Jag tror en sak som inte händer idag, det är ju att man är ju aldrig ensam liksom. Man kommunicerar, om man inte har någon runt sig så har man, kommunicerar man på nätet. Och så har det ju inte varit i alla kulturer. Ofta så har man ju mycket folk runt sig i om man tänker sig naturfolk och så, de har ju alltid. Men det där att vara ensam, det tror jag är ganska viktigt om man ska kunna liksom lyssna in det som finns precis runt
om. Så det är kanske nyttigt nu i dessa pandemitider att vi får isolera oss lite grann och vara lite mer ensamma.
Jag tror faktiskt det, och kanske lyssna på det som finns runt om, eller läsa eller riktigt liksom djupdyka i andra människors öden. Biografier är ju intressant.
Jättespännande.
Ja, mycket intressant.
Tack så mycket.
Stort tack för att du ville komma till vår podd.
Tack snälla.
Det
var jätteroligt att få berätta detta.
Tack. Och vi tackar också dig som har lyssnat.
Nästa gång tänkte vi prata om någonting helt annorlunda. Om ilska.
Aj. Jag var rätt arg i morse, kan jag berätta. Ska jag plocka fram den känslan då? Akta dig. Så då får ni lyssna om ni vågar.
Ja, precis.
Ha det så gott.
Tack och hej.
Hej då.